Det var länge sedan jag kände mig så borta som när du började prata fiskebåtar, Jonna. På riktigt satt jag. Nu har jag ingen aning var vi är. Men det är nyttigt ibland. Vad gott. Vi gör som vi brukar göra. Hälsa på någon. Helst någon du inte känner så väl och säg vad kul att du är här. Och man får gärna gå runt lite. När jag läste till pastor så hade jag en lektion som jag inte minns vad den handlade om. Jag minns en sak som Ingmar Karlsson, min lärare då, sa. Och det var långt innan du har börjat predika. Så har folk bestämt sig för om de vill komma tillbaka till den kyrkan du är i. Och det bestämmer de på två grunder. Det här har jag sagt några av er. Och sen hade han en lite sån här snygg konstpaus och alla vi pastorstudenter satt och funderade. Och undrade vad det kan vara. Och man rann iväg i någon form av teologisk tanke och han sa. Det är på de två grunderna att om man blir hälsad på när man kommer och om det är städat på muggen. Ordagrant Ingmar Karlsson. Och jag tycker det ligger kvar lite. Jag tycker det är bra. Så jag tycker om när vi hälsar på varandra. Vi gör så att vi ber för fortsätter be för den här gudstjänsten. Herre, tack att vi får tillsammans samlas till gudstjänst. Vi får komma in för dig som församling, som familj, som dina älskade barn. Tack att du var här långt innan vi kom hit idag. Och jag ber för det som jag ska säga nu. Att det får vara från dig. Att det får vara dina ord vi har med oss härifrån. Och som vanligt vill jag be att om det jag säger inte är från dig så kommer vi inte ihåg det. Så att vi får gå härifrån fylla av vad du vill berätta för oss var och en. Vi lägger oss själva helt i dina trygga händer. Amen. Någonstans i södra Europa låg ett gammalt anrikt kloster. En gång hade det varit stort och blomstrande, men av allt detta fanns det inte så mycket kvar. Klostret låg långt ute i ödemarken och bara ett fåtal munkar levde kvar och alla hade blivit ganska gamla. Dessutom kämpade klostret med inre stridigheter och en ganska dålig ekonomi. Och det både syntes och kändes och märktes att det här var ett döende kloster. Inom 10 år så skulle det nog bara vara ett minne blott. De här dystra framtidsutsikterna oroade klostrets abbot och en dag beslutade han sig för att söka upp en judisk rabbin som då och då drog sig undan till en liten hydda i skogen utanför klostret. Kanske han kunde få råd i den här bekymmersamma situationen av den judiska rabbinen. Han tog sig ut dit och de två samtalade länge med varandra. Och till slut tog abboten mod till sig och bad om råd. Fanns det möjligen något som kunde rädda den utdöende orden? Rabbinen svarade att han tyvärr inte kunde ge något svar på det. Det enda han kunde säga var att Messias var en av dem. För abboten tycktes det svaret självklart. Messias hade ju redan kommit. Och därför tänkte han, jag behöver inte fundera mer över den saken. Ändå var det någonting när han gick hem genom skogen som gjorde att han inte helt kunde släppa rabbinens ord. Låg det kanske något annat där bakom? Och när han vandrade hem genom skogen började han fundera, vad betydde egentligen det här budskapet. Tanken att någon av klostrets trorra och tröga gamla munkar skulle vara messias tycktes fullständigt omöjligt. Många gånger genom åren hade abboten till och med frågat sig om de ens kunde vara kristna. I tankarna gick abboten igenom bröderna. Han tänkte på broder Gabriel som drabbats av en hjärnblödning och som varit sängbunden i mer än 10 år. Han tänkte på broder Vincent som alltid luktade illa och glufsade i sig maten så att alla andra blev irriterade. Han tänkte också på broder Filip, mannen som lyckades förpesta stämningen med sina elaka kommentarer och ständiga klagande. Eller Georg som alltid pratade utan att egentligen få någonting sagt. Tanken att någon av dem skulle vara messias kändes nästan hädisk. Men så kom abboten att tänka på hur messias beskrivs hos profeten Jesaja. Bilden av denna Guds utvalde är inte alls sådan man tänker sig. Messias skulle inte vara vacker och tilldragande utan en föraktad man, en för vilken man döljer sitt ansikte. Och abboten blev alldeles kall. Detta betyder att Gud kunde ha utsett vem som helst av bröderna utan att någon annan anade det. Förvirrad och lite skamsen kom abboten tillbaka till klostret där han samlade bröderna och berättade vad rabbinen hade sagt. Förundrade satt bröderna där och såg på varandra. En av dem kan alltså vara messias. Och redan samma kväll kunde man ana någonting. En ny stämning i det gamla klostret. Bröderna behandlade varandra med en vördnad och en respekt som inte riktigt funnits innan. Ingen kunde ju riktigt säkert veta vem det var Gud hade utvalt. Därför var det heller ingen som varken kunde eller vågade behandla varandra så som man tidigare hade gjort. Tiden gick. Och en sen höstkväll bultade det hårt på klosterporten. Det var en ung vandrare som hade kommit vilse och som frågade efter vägen. Bröderna erbjöd honom att stanna hos dem över natten. Den unge mannen åt kvällsmat, var med på kvällsbönen och sedan fick han sova i en av de tomma klostercellerna. En vecka senare kom den unge mannen tillbaka. Den här gången hade han med sig några kamrater. Alla ville få känna den underbara atmosfär som rådde på klostret. Ungdomarna fortsatte att komma. De drog med sig fler. Mer och mer började klostret bli en sorts rastplats för stressade människor. En del av dem stannade under allt längre perioder. En dag kom några av dem till abboten. De bad att få stanna i klostret för alltid. En tid senare kom det ytterligare några och så fortsatte klostret att växa. Alla ville de dela brödraskapets fantastiska gemenskap. Ingen av dessa nya ungdomar kunde ju veta att det inte alltid varit en så god atmosfär på klostret. De visste inte att just detta var rabbinens gåva. Vi lämnar den berättelsen lite. För lite drygt 10 år sedan höll jag min allra första predikan. Den var alldeles för lång. Den var osammanhängande. Jag pratade alldeles för snabbt. Jag pratade alldeles för mycket östgötska, jag sluddrade alldeles för mycket och jag fick hoppa över de sista 3 A4 sidorna för att det blev för långt. Jag hade läst igenom gång på gång på gång vid mitt köksbord hemma. Jag hade läst igenom tyst och då blev det lagom långt. Vi var i en fullsatt kyrka i Värnamo, tror jag. Jag hade en man långt bak till höger som såg glad ut hela tiden. Och det kanske är tack vare honom jag fortfarande är pastor. Då predikar jag utifrån Johannes evangeliets 13:e kapitel. Precis innan Jesu avskedstal till sina lärjungar. Jesus har precis tvättat lärjungarnas fötter. Han har precis sagt, en av er kommer förråda mig. Och sen säger han precis innan avskedstalet ifrån Johannes kapitel 13, och jag tror vi får upp det på väggen här. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. För 10 år sedan när jag predikade om den här texten så var det utifrån att jag ganska nyss hade blivit någon form av vuxen. Jag hade flyttat in i ett kollektiv med några av mina allra närmsta vänner. Jag fick uppleva en kärlek där människor kom och gick, där det alltid fanns plats för en människa till. Där man delade mat, där vi fick be för varandra, vi fick lovsjunga tillsammans, vi fick bekänna synder för varandra och vi fick tillsammans komma inför Gud. Och det var en fantastisk kärlek att få utforska både vem jag är och vem Gud är som 20-åring måste jag varit då. Det var ett av mina allra viktigaste år. Jag har aldrig varit så nära så pass många människor. Jag har aldrig fått öva mig så mycket i kärlek som jag behövde göra det året. Det var frustrerande och fantastiskt. Idag kommer vi ha med den här texten, men vi kommer göra det mer utifrån vad är det att vara församling. Läser man Johannes evangeliet i sin helhet, och ännu mer om man läser Johannes breven, första, andra, tredje Johannes brevet, som väldigt mycket refererar tillbaka till Johannes evangeliets 13, 14, 15, 16 och 17 kapitel, som alltså är det sista Jesus vill skicka med sina lärjungar. Inför korsdöden som väntar så vill han säga, det här gänget är det allra, allra viktigaste. Och det är så tydligt hur Kristus inte bara pekar på utan också är kärlek. Och gång på gång på gång på gång kommer det. Och det kan vi se om vi läser nästa bibeltext från första Johannesbrevet kapitel 4. Mina kära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Och vi kan låta den hänga kvar där på väggen. Och här blir ju den utmaningen som Gunnar lyfte i inledningen nästan extra tydlig. Ja, men det här jag inte vill göra, det gör jag, och det här jag vill göra, varför gör jag inte det? Mina kära, låt oss älska varandra. Ja, men det är så svårt ibland. Och där kommer vi röra oss lite. Här sammanfattar Johannes så tydligt vad kärlek handlar om. Den utgår från Gud, den kommer från honom, den har sitt ursprung i honom och den har sin effekt i oss. Och jag tror inte det går att knappt önska sig en tydligare text. Kärleken kommer från Gud. Den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud. Det är något i Gud som bara smittar kärlek. Vad är kärleken? Är det att vi älskat Gud? Nej. Att Gud har älskat oss. Och hur älskar han oss? Jo, han älskar oss genom att Jesus Kristus dog för oss. Och det är spännande tycker jag hur Johannes trappar upp sitt argument eller sin poäng. Han börjar med, låt oss älska varandra. Som en vädjan, som en uppmaning för vänner, gänget. jag har en ganska bra idé. Tänk om vi aktivt jobbade för att älska varandra. Han lägger liksom fram det som ett förslag att det här, jag tror det här är någonting på spåren. Och sen efter lilla utläggningen kring att kärleken kommer verkligen utifrån Jesus Kristus, så steppar han upp det några steg. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Mina vänner, enda anledningen till att du ens existerar, kan man säga att han säger, är för att Gud älskar dig. Och om vi existerar för att Gud älskar oss, men då kanske det minsta man kan begära är att det får bubbla över lite. Igår hade jag en vigsel. Det är fantastiskt roligt. Inne i Sankta Birgittas kapell på Klippan. Festen var på Ljungman Jansson, supersmidigt. Då kunde jag bara gå hem sen när det var dags. Jag var kvar lite för länge för det var jättetrevligt och jag är lite trött idag. Men att få sitta ner med ett brudpar inför vigseln, de här vigselsamtalen, och få prata livet och kärleken och tron och konflikthantering och drömmar och var man kommer ifrån och verkligen få prata om att bli ett. Det är så roligt att få prata om rädslor, få prata om hopp, få prata om tro. Och en sak som jag alltid kommer in på när jag pratar med par som ska gifta sig är en sak som alla vet. Och ändå pratar vi om det varje gång. Och varje gång så är alla, både jag och paret, tydliga med det här vet vi om. Och varje gång så känns det som att jag blir påmind om något som jag hade glömt för länge sedan. Att kärlek är ett jobb. Det är fantastiskt och det är sprakande och det är blixtrande och det är känslor och det är underbart och det bara kommer och det sprutar och det sprudlar. Framförallt i början, men det är alltid ett jobb. Ett av förslagen i handboken vi har i Alliansmissionen och EFK på inledningsord. Det första man säger i bröllopet är så här. Äktenskapet är ett förbund som har sin grund i kärlek, ömhet och respekt. Gud har skapat oss med förmågan att älska och ta ansvar. I äktenskapet förvaltar vi den gåvan tillsammans. Att bevara och fördjupa kärleken är en utmanande uppgift när man lever tillsammans som man och hustru. Så kan förutsättningar skapas för att under med- och motgång dela varandras liv i livslång trohet. Egentligen lite självklarheter staplade på varandra. Men vad händer om vi gör ett litet, litet byte? Och läser så här istället. Församlingen är en familj som har sin grund i kärlek, ömhet och respekt. Gud har skapat oss med förmågan att älska och ta ansvar. I församlingen förvaltar vi den gåvan tillsammans. Att bevara och fördjupa kärleken är en utmanande uppgift när man lever tillsammans som syster och bror. Så kan förutsättningar skapas för att under med- och motgång dela varandras liv i livslång trohet. Att vara församling tror jag är att dela livet, att vara familj. Varje församling på ett unikt sätt, ingen församling som någon annan, men aldrig utan kärlek. Det finns inga vi älskar så mycket som vår familj och det finns inga vi blir så irriterade på som vår familj. Och här kommer rabbinens lilla fråga krypandes igen. Varför älskar vi? För att jag och alla jag möter är Guds avbilder. Där han har lagt ner av sig själv, av sin kärlek. Och för att Jesus älskade. Och som Gunnar läste, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Och det får bubbla upp och bubbla över. Och den kärleken måste ta vägen någonstans. Kärleken ger ett högt tak där meningsskiljaktigheter kan diskuteras. Där jag och Gunnar kan ha olika uppfattningar. Och jag kan bli hur frustrerad som helst för att han har fel. Att han inte har fattat det som jag har fattat. Men det får inte hindra mig från att älska. Nu har vi ingen meningsskiljaktighet så vitt jag vet. Men om. Så måste det få rymmas i kärleken. Snarare att kärleken till, i det här fallet Gunnar, hindrar mig från att irritationen över att han inte tycker som jag tycker tar vägen någon annanstans än i bara frustration. Kärleken sätter den ramen där irritation kanske till och med kan få vara sunt. Och det måste alltid börja i den änden. Det handlar inte om att hur irriterad och arg kan jag bli och sen, ja men det bygger vi in med en kärlek. Det måste alltid börja i kärleken. För Gud har älskat oss först. Han bor i dig och han bor i mig och vi behöver öva oss i att älska. Och kring kärlek finns det hur mycket klyschor som helst, jag ska inte säga dem, men det är ju en av de sakerna som vi får växa i ju mer vi övar oss. Ju mer vi ger, desto mer får vi. Och det måste börja på den sidan. Det måste börja med den omsorg som jag fick ta emot och som jag fick uppleva av församlingen när jag och Jenny gick genom vår skilsmässa. När allas första fråga var: hur mår du? Hur mår hon? Det var alltid den första frågan. Den stora, varma bönesuck som uppfyllde det här rummet skärtorsdagen för 10 år sedan när Andrea och Mattias fick lyfta upp sin oro för en graviditet som inte riktigt var som det var planerat. Och så fick bära dem i det. Som bar dem när det var svårt att stämma in i påskens glädjebudskap. Den omsorgen, den kärleken. Den innerliga kärlek och bön och omsorg som finns i att den här församlingen just nu lyfter Levi Magnusson i bön. Som finns för Mimmi, Monique, Karim och Rand i att vi ber för att de ska få stanna i Sverige. Som fanns för Isak när han kraschade på moppen. Och som bar honom genom det. Och alla andra tillfällen när vi som församling älskar. När Caroline och Frank var med och fixade Husseins studentsfest. När alla föräldrar som fredag efter fredag efter fredag grillar hamburgare, fixar toast. För att de älskar våra ungdomar. Och så oerhört mycket mer som jag inte hinner att ta upp nu. Ingen nämnd och ingen glömd. Men i den kärleken så får det växa någonting som familj, som församling. Men för att den kärleken ska växa så måste vi ta den på allvar. Vi måste bry oss om varandra på allvar. Vi måste be för varandra. Vi behöver också be om varandras förbön och hjälp. För en församling är lika lite som en familj, små isolerade öar av människor, utan människor i gemenskap. En bunt människor som brottas med livet, med synd, med sorg, med ångest, med problem, som tillsammans får komma inför Kristus. Får komma inför den levande guden och ta emot hans levande kärlek. Det föder kärlek. Det föder en kärlek som får smitta av sig. Och låt din och min tacksamhet över att Jesus Kristus har dött för oss få bubbla över. Få rinna över att han har gett oss evigt liv. Han har gett oss rätten att kalla oss Guds barn. Och det har vi fått. Och det får föda en tacksamhet. Som rinner över på Jag går tillbaka. Broder Gabriel som drabbats av hjärnblödning, som var sängbunden i 10 år. På broder Vincent som alltid luktar illa och som glufsar i sig maten så alla andra blir irriterade. Låt den kärleken, låt den tacksamheten, låt den glädjen rinna över på broder Filip, mannen som lyckas pesta stämningen med sina elaka kommentarer och ständiga klagande. Eller låt den också rinna över på Georg, som alltid pratar utan att egentligen få någonting sagt. Och låt den rinna över på alla de människor som du just nu tänker på rimmar med de här påhittade munkarna. För jag längtar verkligen, verkligen, verkligen efter att vi ska kunna säga: en vecka senare kom den unge mannen tillbaka. Den här gången hade han med sig några kamrater. Alla ville få känna den underbara atmosfär som rådde i Fiskebäck. Ungdomarna fortsatte att komma och de drog med sig fler. Mer och mer började kyrkan bli en sorts rastplats för stressade människor. En del av dem stannade under längre perioder. En dag kom några av dem till Bengt och bad om att få stanna i kyrkan för alltid. En tid senare kom det ytterligare några och så fortsatte Fiskebäcks alliansförsamling att växa. Alla ville de dela församlingens fantastiska gemenskap. Ingen av dessa nya ungdomar kunde veta att det inte alltid varit en god atmosfär i kyrkan. De visste inte att just detta var rabbinens gåva. Vi ber. Herre, tack att all kärlek kommer från dig. Från att du har dött för att vi ska få leva. Att du har gett av dig själv. Gett oss rätten att kalla oss dina barn. Gett oss din nåd, din kärlek. Och tack att vi får komma inför dig med glädje, med sorg, med frustration och med funderingar. Och du möter oss där, Herre. Och tack att du har satt församlingen här. Som din kropp på jorden. Där ditt jag, där din kärlek, där din nåd får omsättas i praktisk handling. Och vi ber om din hjälp, Herre, att vi får göra det. Att vi får möta människor, de som är lätta och de som är svåra att älska. Med samma kärlek, med din kärlek. Att vi får komma hit och ta emot av din kärlek. Att det inte blir isolerat till kyrkbyggnaden, utan att vi som församling får i allt vi är och allt vi gör representera dig. Inte för att vi måste checka av våra godhetsboxar, utan för att du bor i oss och vi får ta emot av dig och av varandra, Herre. Hjälp oss med våra små, små, små steg att göra det goda vi vill göra. Och hjälp oss alla de gånger vi inte gör det vi vill göra, utan gör det vi inte vill göra. Du vet allt vi brottas med, du vet allt vi kämpar med. Men tack att du leder det här. Vi ber här om att du leder oss ännu mer varje dag mot att bli den familj som du har satt oss att vara. Och tacka din kärlek och din nåd, din sanning och din frihet är så mycket större än något annat. Vi lägger oss helt i dina trygga, varma, goda, kärleksfulla händer. Och ber om din ledning. Amen.